Då ska ni vara välkomna tillbaka till Bladets handbollspodd med mig, Johan Flink, och dig,
Robin Nilsson.
Ja, där kom det, ja. Jag tycker nästan, jag märker, ja, det gör jag nu också, slirar på orden när jag ska presentera vår podd. Vad den egentligen heter.
Ja, flink och Rutte, Bladets handbollspodd, säger man inte. Vi har inte riktigt jobbat in det namnet.
Nej, och Bladets eller handbollspodden med Flink och Rutte. Och, ja, nej. Men ni vet ju var ni har hamnat nu i alla fall. Har vi väl gjort klart.
Du är i Stockholm och sitter i en riktig poddstudio för första gången.
Det gör jag. Det kanske inte hör så mycket mer på ljudet än att det inte behöver vara några utomstående ljud i alla fall som stör. Jag har inte lyckats. Det var så mycket sladdar här när jag kom in, så jag lyckades inte. Jag försökte inte ens koppla upp mig på något vis där, utan vi, så sett så kör vi ju som vanligt. Men poddmiljö är jag i varje fall.
Ja. Och så där ut hänger det lite posters och på olika idrotter, eller vad är det för miljö?
Nej, det här är också faktiskt det som hela Aftonbladet använder. Den ligger här på, befinner sig på Sportbladet, alltså sportavdelningen, sportredaktionen. Men nej, så att det hänger med strapperier. Det ska väl, så inte ljudet studsar, gissar jag.
Ja, det är proffsigt.
Var jag befinner mig, du befinner dig hemmavid.
Hemmavid, ja, som vanligt. Ja.
Tillbaka från Alingsås igår.
Ja, det regnar i Kristianstad. Det var ju en dyster idrottsdag för hela stan igår, med handbollslaget som förlorade i Alingsås, och några mil bort så förlorade damfotbollslaget cupfinalen mot Göteborg, och herrlaget i fotboll förlorade också igår och ligger sist i Division 1 södra. Så det är lite dystert på idrottsfronten just idag.
Svarta rubriker i Kristianstadsbladet.
Ja, visst.
Vi ska också nämna var vi befinner oss i tiden när vi spelar in. Det är lunch tid torsdag. Så betyder att Sävehof H65 Hör inte har spelats ännu. Det har den gjort när det här kommer ut. Och då vet ju ni som lyssnar, och vi också då i och för sig, om Sävehof har säkrat en finalplats genom att vinna hemma i den fjärde semifinalen mot Tör, eller om det blir en femte avgörande. Det behöver vi inte sitta här och gissa om, och vi ber att få återkomma lite senare i detta avsnitt om Lugi-Skuru-matchen också. För jag tror ändå att vi börjar med det som kom först igår, och det var ju då Alingsås-Kristianstad, där du var på plats och jag såg hyfsat fokuserat på matchen på TV.
Kul att vara på plats. Det var länge sedan jag var i Strad faktiskt. Nästintill fullsatt, bra tryck. Daniel Wander var på plats. Fruktansvärt vältränad.
Ja.
Det var kanske Christian Andersson som du tog upp, att han var vältränad. Bra form på förbundspamparna nu för tiden.
Jag vet inte om det är fystränare i glas där i landslaget som har trimmar dem.
Ja, för det kan inte vara Wander. Jag såg inte att han var fingrade på pressfejkat, för den var imponerande. Skulle nog säga att pressfejkat i Kristianstad brukar alltid vara lite hypat så, men i Alingsås var det imponerande.
Vad var det? Det var ett smörgåstårta någon gång, vet jag.
Ja, det var det i och för sig inte nu. Det var lite mackor och godis och bullar och kaffe och läsk och så, men det är ändå, vi har inte så höga krav i handbollsligan. Så...
Nej, inte efter. Det brukar vara en vetelängd i Lund, i biblioteket.
Som redan är slut när man kommer.
Ja, precis.
Sen matchen såg vi ju båda två. Alingsås, det är väl inga konstigheter egentligen. Det är ju en skräll att de leder med 2-0 i matcher, men tittar man på de här två matcherna så kan man inte säga att det är ologiskt på något sätt. Om inte du har fått någon annan bild framför apparaten.
Nej. Absolut, om det är då rättvist, helt klart.
Det vi har sett är ju någon slags... Alingsås är ju bättre än vad man tycker att de har varit i grundserien. Och Kristianstad är ju är ju klart sämre än vad de har varit, i alla fall i sina bästa stunder här i grundserien. Vi hade väl någon slags tanke då att försöka reda ut eller punkta upp vad det är, peka på mer konkreta saker som vad det är som har gjort att det har blivit sådana här skillnader. Jag vet att du har tagit dig an Alingsås lite.
Ja, precis. Att jag tog mig an varför är Alingsås så bra nu? Eller varför leder de med 2-0 utifrån ett Alingsås-perspektiv då? Vad är det de har gjort bra? Medan du fick till uppgift att varför är Kristianstad så dåliga, så att säga?
Jag har letat långt inom mig och sökt efter svar på den frågan.
Ja. Ska jag börja och ta några punkter varför Alingsås är bra nu, som jag tycker. En del är självklara, absolut. Men det är väl ett sätt att sammanfatta läget i den här semifinalen som känns som har blivit så med, trots allt överraskande ställning och är ju väldigt kittlande. Ja, det är de ju båda två, de här semifinalerna, och det är ju härligt på alla sätt. Jag tänkte börja med Alingsås. Där har vi ju ja, man kan ju titta, det är ju lätt att hamna i individuella prestationer så att säga och så va, men då kan man ju titta på nyförvärven som de då, det kanske ibland tar det ju tid innan nyförvärven kommer in i det. Jag tänker ju då på Kraft och Lang framförallt, som båda har, som är ju nya för säsongen och definitivt har höjt sig i slutspelet, båda två. Och det är ju oerhört lyckligt för Alingsås att Kraft, eftersom han är ju eftersom Skagerling är skadad, så är det ju tur att Kraft spelar som han gör, för att hade det gått emot där hade de ju fått slänga in han Axelsson, och det är ju egentligen en tredje målvakt. Han kom ju in och tog en straff i och för sig, det var ju starkt, men de har bara en målvakt nu kan man säga, och han gör det förbaskat bra. Tycker också att man kan nämna då Samuel Lindberg, som tog över efter Flodman på högersex, har ju varit bra hela säsongen och inte minst i slutspelet, och sen som inte ett nyförvärv men någonstans lite grann har blivit ett nyförvärv med ju William Andersson Moberg, som först drogs med mycket skador under den här säsongen. Vi minns ju hans kan man säga genombrott förra slutspelet. Och sen en hel del skador och sen haft svårt att ta en plats igen och få mycket speltid. Men har väl inte jättemycket speltid i slutspelet heller. Men när han kommer in då efter en kvart, 10 minuter, en kvart. Och inte minst tycker jag han visar än en gång, precis som i fjol, en jävla vinnarskalle och mod. Han satte väl 3 mål de sista 8 minuterna.
Ja, precis. När det ska avgöras så är det alltid han. Liksom.
Ja, då kliver han fram. Va? Som sagt, inget nyförvärv, men där har vi ju några spelare som verkligen har klivit fram när det kommer till slutspelet. Och det behöver man ju. Såklart, det behöver vi ju Alingsås.
Ja. Samuel Lindberg bjöd ju på den allra största underhållningen med igår när han kom fram med ett tomt mål och lyckades dra den i ribban.
Ja, ni har väl sett det. Men alltså, han kommer, han får hoppa upp på 7 meter. Leo Larsson sitter på bänken. Han är helt ren och han tar i något så fruktansvärt och drar den mitt i ribban. Det stod sig nästan ut till halva plan.
Ja. Ja, det var ju tur att han skulle sätta den snyggt.
Han skulle väl sätta 18-14 där. Det stod 17-14 då i andra ord. Direkt efter det började Kristianstad krypa närmare. Sen hade Alingsås en 3-målsledning igen sen. Men jag började ju, satt ju och skrev där, skulle ha klart på slutsignal och började ju faktiskt titta lite på att den missen kunde ju. Så de kom ju tillbaka och sen så ryckte de lite igen, hade 3 mål och sen så säkrade de ju det till slut. Va? Men man kunde ju, om de hade förlorat så hade man nästan kunnat dra det lite där. Där hade de kunnat få 4 mål.
De fick ju, Kristianstad fick ju, det var ju en gratis chans de fick. Sen fick de ju även en straff där som de dömde mål på, som väl inte riktigt var inne, va? Om jag har förstått prisbilderna rätt. De fick ju ett par gratis chanser och ändå inte lyckades ta det här.
Ja. Sen så kan vi ju nämna Felix Klar och Fredrik Thern och många så spelare som naturligtvis är jättebra nu. Men jag menar, Klar är ju alltid bra ju. Han är ju alltid nyckelspelare. Det är ju liksom inte han som... Ja, han gör skillnad, men han är ingen större skillnad mot Alingsås i grundserien.
Sen är det sånt som Liaba skulle jag med vilja. Han har ju... jämför man honom, jag ser inte honom så mycket som Alingsås-publiken gör, men det är ju... en helt annan spelare om man går tillbaka ett år tiden. Nu har han ju extremt bra procent har jag haft i de här matcherna och ett helt annat hot och ett helt annat självförtroende. Man ser på hela hans nästan hela hans hållning liksom när han går på skott, att han vet om att han kommer göra mål.
Mm. Han har varit jättebra också, men han har ju också varit bättre hela den här säsongen än vad han har varit tidigare, och de har ju med honom och i den form han har visat så har de ju fått ett annat skyttehot som de inte har haft riktigt tidigare, de här rätt så enkla målen som vi brukar kalla. Absolut, det har bara varit riktigt bra. Lämnar ju Alingsås, det är inte klart vart han ska, jag har inte tittat närmare på det i alla fall. Det var liksom kanske lite enskilda prestationer och nyförvärven och så. Sen tycker jag ju naturligtvis också Mikael Franzén ska nämnas. Vi pratar ofta om kulturbärare, har vi gjort ofta i Alingsås. Hur många som har lämnat de senaste åren då med Konradsson och Daj och Bergendal och nu tappar jag säkert någon, va? Men det är många som har lämnat Aggefors och så också de senaste åren. Men den kanske viktigaste kulturbäraren är kvar, och det är Mikael Franzén. Och hans slutspelsrutin, hans kontinuiteten han står för. Nu ska detta vara ett Alingsås-perspektiv. Det går ju svårt att låta bli att inte jämföra med hur Kristianstad har det nu. Med en ny tränare och ingen kontinuitet alls egentligen på tränarbänken. Så att tycker ändå man kan lyfta det i, även om då Franzén precis som Klar har varit där i många, många år. Så, nej, han betyder garanterat mycket i det här slutspelet, den här semifinalen. Vill också, jag kan inte låta bli också komma in lite nu på Kristianstad, men tyckte Emil Berggren i Avkastpodden hade en bra analys av det här Kristianstads problem, och det är den nya rollfördelningen med en ny tränare mitt under säsongen. Den rollfördelningen är ju solklar i Alingsås. Mycket tack vare Franzén. Sen har vi ju också hemspringet, får man ju lov att säga, där Kristianstad inte alls har kommit loss med varken första fas eller andra fas. Det brukar ändå vara så de avgör matcherna i regel. Det var faktiskt, jag pratade med Franzén, han nämnde, då nämnde han i och Kristianstads hemspring också i den första semifinalen, så att den matchen borde skickas som instruktionsvideo till Svenska Handbollsförbundet som de kan visa upp i hemspring. Vi har också disciplinen i Alingsås anfallsspel. De tar inte många dåliga avslut, dåliga lägen, oförberedda lägen, utan en jäkla disciplin som då gör ju såklart, när alla vet vad som ska hända, så är det ju också lättare med hemspringet. Men jag tänkte säga målvakt och försvarsspel, kontring, alltså hela den biten som alltid har varit Alingsås DNA, den finns ju där fortfarande också. Men har vi ju nämnt med Krafts målvaktsspel till exempel. Där har jag väl de punkterna. Jag vet inte om de blev 5 eller 6 eller vad de blev. Men det är mina punkter till att Alingsås leder med 2-0 över Kristianstad. Men kanske ännu intressantare till att det står 2-0 till Alingsås är kanske vad som är fel i Kristianstad.
Ja, och det är ju svårt att inte börja då med tränarbytet. Du har redan varit inne på det såklart. Det är väl inga... Det behöver man väl inte vara raketforskare för att inse att det spelar in i det här. Inte liksom att det just Vranjes som har tagit över, utan det hade nog spelat mindre roll vem som hade kommit in. Det blir ju den här tryggheten och kontinuiteten som Ola skapade. Han var ju där 7 år. Det är klart att det det sätter sig, hans tänk och hans filosofi. Och sen försvinner allt det helt plötsligt. Och det handlar kanske inte om att Vranjes vill ha ambitionen och ändra så himla mycket i spelsätt och idéer och så här, men det blir ju så hur han än gör. Alltså, uppstår ett problem på en match, vilket det gör många gånger, så har han ju sina lösningar på det problemet, och de kan ju omöjligen vara samma. Han tänker inte på samma sätt som Ola Lindgren gör, så det blir ju liksom förändringar i både spel och sättet man tar sig an nya situationer eller problem under matcherna. Jag tror ju att det har varje liten förändring på tränarsidan och tänket och sättet man vill spela handboll skapar liksom nya tankar i huvudet på spelarna, och så när resultaten då inte riktigt kommer direkt så blir det liksom lätt osäkerhet, och jag tycker man ser att det är inte alls samma självklarhet eller självförtroende i IFK-spel. Och jag tror att det mycket till stor del har att göra med att det är en ny tränare. Det är ju en punkt som man kan, liksom, det är ju det som är det stora skillnaden såklart. Sen han har ju andra tankar när det gäller anfallsspelet, och även om han inte säger att han vill eller kan förändra så mycket i anfallsspel, så har man ju sett att de försöker ändå spela ett annat spel med lite längre rörelser, fler passningar innan man vill komma till läge, lite den man ser den skillnaden. Och det är ju, innan har det varit mer rock'n'roll med spelare som kanske passar i rock'n'roll-spelet. Stig Tore Moen är ju ingen sån man liksom. Han är nog svår att sätta in i något slags system. Han är ju, det är mycket High Chaparral med honom. Vilda Västern-spelare som drar när han känner för det, vill komma över zoner och så här. Och Olof Gudmundsson är ju lite samma spelare. Så jag tror att för dem, det har blivit små förändringar kanske i det stora hela. Men för de enskilda spelarna tror jag att det har varit rätt så stora förändringar som har satt igång tankeverksamheten där, i situationer där man kanske inte ska tänka så mycket utan bara köra. Det är det som har varit framgångsreceptet i många år med spring, kör, tryck, alltså den mentaliteten. Så att tränarbytet är ju som huvudpunkten skulle jag säga.
Får jag slänga in en fråga här, Robin?
Ja, det kan du väl få göra.
Ja. Skulle det vara möjligt, jag bara tänker att du har ju Lasse Olsson, assisterande, han har varit nu assisterande ett par säsonger. Du har i exakt samma lag, med väldigt rutinerade spelare, med ledarfigurer som Olof och Gudmundsson. Och så. Skulle inte Vranjes bara kunna ta ett steg tillbaka och säga, det finns ju nackdelar med det också, och säga bara att nu löser ni det här så som ni gjorde under Ola i alla år.
Det skulle han kunna göra.
Ja, det hade ju varit en otrolig prestigeförlust.
Ja, jag skulle nog säga det. Jag tror inte.
Men hade det varit det som hade varit, alltså skippa all prestige och så, säg att eller någon ovanifrån hade kommit, Jesper Larsen hade kommit och sagt, det, alltså någon hade beordrat Vranjes till att, jag menar inte att han ska liksom försvinna eller så, va? Och bytena ska väl skötas kanske av honom, men att bara gå tillbaka till det spelet och sådär, och Lasse Olsson vet ju precis vad Ola brukade säga och så vidare. Jag fattar att det är ju helt hypotetiskt,
Jag
men
tror det var ju lite den när Uffe Larsson var inne och körde där mellan när inte Vranjes var riktigt på plats. Det var ju det tänket körde de ju då. Uffe sa inte så mycket, det var liksom inget nytt så. Han lät ju spelarna ta det största ansvaret och så kör som ni har gjort. Det har funkat rätt hyfsat ju.
Ja, det har väl varit ett självspelande piano, har väl många tyckt. Kanske det inte var.
Nej, men då såg det ju också. Visst, de förlorade sin första hemmamatch mot Malmö under den perioden i den här sviten, men det är liksom förlora mot Malmö kan ju alla lag göra, har de varit nära att göra innan också. Så att, och det såg ju bättre ut då än vad det gör nu också. Så att det är väl, men jag tror inte att det tåget har nog gått nu.
Ja.
Jag tror nästan att det skulle bara krångla till saker ännu mer om man skulle liksom nu när det ändå har, Vannis har ändå varit där ett tag nu, att nu helt plötsligt inför en semifinal 3 ta ett steg tillbaka och gå tillbaka det gamla. Jag tror att det hade funkat om man hade gjort så tidigare, men nej, tror jag inte det. Ja, det är inte aktuellt och jag tror inte det hade funkat heller. Jag tror bara det skapat ännu mer förvirring.
Förmodligen. Fortsätt.
Formsvaga spelare på 9 meter. Du pratade om formstarka spelare med Liaba och Klar och William Ove Andersson. Och, ja, det, Johan Nilsson var ju med bra här igår. Det råder ju motsatt sits då i Kristianstad. Med, nu var inte Stig Tore med igår, men han har inte rosat marknaden i tidigare slutspelet heller. Tito Einarsson, ersättaren där på högerna, har varit länge sedan han dels fick förtroende och dels visade att han kanske förtjänar förtroende. Ola Gudmundsson är ju väldigt mycket upp och ner, men har inte varit så mycket upp den senaste tiden. Och på mitt nio har det varit mörkt med Kanejas, som vi hyllade båda två som årets värvning.
Efter första matchen.
Men där har det varit stiltje, minst sagt, den senaste tiden. Emil Hansson är väl den som har lyft sig mest sen Vannes kom. Får inte sådär jättemycket förtroende och är ju inte den, har inte samma högsta nivå som de här Ola för och Stig Thor har, som de kanske krävs. Så det,
och Helge Freiman är ju inte, är han får ju inte spela.
Nej. Utan det är ju mest, nu spelade ju faktiskt Filip Henningsson lite anfallsspel här igår. Mm. Första gången sedan han kom tillbaka från sin skada. Tycker ändå han, nu var det inte liksom lösande på något, men tycker ändå där fanns lite tendenser till att en spelare de kanske borde trycka på med ännu mer. Mm. Med tanke på att det inte är någon riktig mittner som fungerar, att man kör kanske med Ola Fur och Emil Hansson och Henningsson, de tre spelarna får rotera på vänster och mittner. Men just det här med formen, de löser inte liksom.
Nej, och bredden är, man pratar ofta om Kristianstads bredd, men Ola var ju, Lindgren var ju tidigt den här säsongen ute med att det är en väldig skillnad på första sexan, och då tänker jag väl, och han framförallt kanske på 9 meter, kontra andra linan, och att andra linan aldrig, de fick chansen på chans tyckte han, men tog aldrig den.
Tidigare år har det ju varit så att de spelarna som har tillhört andra linan har ju kunnat i princip gå in och vara startspelare i vilket annat ligalag som helst. Tittar man så, det var ju han satt ju på bänken i Kristianstad, nu är han liksom nyckelspelare i ett potentiellt guldlag. Mm. Han är ett bra exempel på det, men så är det kanske inte, och så är det inte i år.
Nej, du hade ju Stig Tore bakom Lagergren till exempel.
Ja, exakt.
Och Stig Tore rankade vi för någon månad sedan, eller jag, som var det tredje bästa spelaren i hela ligan. Det har han inte varit nu i sista veckorna. Men...
Nej. Så bredden är ju inte, det har den inte varit på hela året, så det kan inte hänga så mycket ihop med. Men när just då de bästa spelarna i startlinan inte riktigt är i toppform, så blir det ju tydligt. Mm. Sen har jag faktiskt en punkt som Vranjes själv verkar ha trött på. Det är med lite koncentration i avsluten. Tittar man på, det är bra målvakter man möter, men så många 6-metersläge som man bränner, markant många fler än vad Alingsås brände och har bränt i de här matcherna. Det är inte bara att det är målvaktsräddningar, utan att det är liksom skott som går utanför, både från kanter och från Arnarsson från linjen, som är ju den som har varit bäst i slutspelet. De här två semifinalerna är plötsligt bara skjuta ute. Igår hade han 1 på 4 och skjuta utanför och över, och de träffar liksom inte mål. Det måste vara, jag vet inte hur man skulle träna bort sånt, eller var det extremt svårt att hitta någon slags lösning på ett sånt problem. Hur gör man där? Men det, någonstans måste du sitta i att ha med koncentration att göra.
Ja, och bristande självförtroende och en målvakt som har ju blivit lite av ett spöke som gör att man skjuter med mindre marginaler och då är det lättare att skjuta utanför och över också. Så han, Kraft ska då ändå, tycker jag, ha en eloge för att Kristianstads fria 6-meterspelare skjuter utanför och över. Mm. Lite grann i alla fall.
Mm. Alltså, och då, om man bygger vidare på det så tar man sig vidare till straffarna. Kristianstad har alltså missat 11 straffar i slutspelet. Inget annat lag är i närheten av,
oj,
av de siffrorna. Jag tror Alingsås har bränt 4 där totalt. Annars är det en eller två straffmissar på de andra lagen. Och det är klart att när det blir jämna matcherna, ju längre man går, så det straffar sig. Särskilt då när man inte har en enda egen straffräddning. Man har någon som har gått i stolpen och någon som har gått utanför. Men 11 egna straffmissar och 0 straffräddningar. Det är, alltså 11 mål i jämna matcher. Det är rätt stor skillnad.
Ja, det är en bra spaning. Har du gjort någonting på det?
Nej. Men vi har inte tittat på det förrän nu innan vi började spela in podden. Så att den vinkeln är min, Flink.
Ja, den är ju där. Det är bara att greppa tag i den.
Ja, vi får se vem som
är. Du är ledig idag. Jag ska bara gå direkt och sätta mig vid datorn efter det.
Ja. Ja, du får den då.
Nej då. Nej då. Vi får se.
Ja. Smarta motståndare. Får man ju, du har ju varit inne på Alingsås. Och det här handlar inte bara om att Kristianstad är... liksom är dålig eller i dålig form eller blir tränare. Det är ju, visst, hade IFK gjort 5 mål på de där 11 straffmissarna så hade de kanske vunnit 2 raka matcher eller hade de gått bättre i slutspelet. Men och då hade vi inte kanske haft de här diskussionerna heller. Men Alingsås gör ju det jäkligt bra, framförallt då bakåt där, som har ju ställt till med stora bekymmer. De har spelat högt upp med sina 2 år. Och det är ju på ytternöjorna hoten finns för från Kristianstad med Olaf och Stektor då. Det har ju inte Kristianstad hittat någon riktig lösning på. Och fick sitt extrema exempel då senast i arenan här. När då Kristianstad gjorde 8 mål i första halvlek. Där, då, ja, det har ju aldrig hänt i arenan innan. Jag tror att av de 8 var 3 mål i uppställda anfallsspel. Så de har haft enorma bekymmer med det försvarsspelet. Och vad pekar för att det ska förändras? Nu steg två Moen förmodligen borta hela semifinalserien. Tito Einarsson missar definitivt lördagsmatchen i alla fall. Så det hoten på ytternöjorna har ju försvunnit lite där på den högersidan åtminstone. Så det, om vi snackade innan den här semifinalserien om att gör Kristianstad vad de ska så vinner de, går de till final oavsett vad Alingsås gör. Jag tycker att det är lite tvärtom nu. Gör Alingsås sitt jobb så spelar det ingen roll vad Kristianstad gör. Gör Alingsås det de har gjort bra hittills så kommer de att vinna en av de här 3 matcherna. Tror jag.
Du tror det? Ja. Ja. Var det alla punkterna?
Det var alla punkter. Hade Stektor varit frisk så hade jag ändå trott att det här kan de ändå vända. Liksom. De ska, det är trots allt hemmamatch nu. Och sen är det då uppgärningsås som de får en ny chans att vinna. Men jag har svårt att se att de ska vinna 3 matcher utan en riktig högernöje.
Ja. Ja, jag håller med. När jag gick hit här till jobbet idag och tänkte på att vi skulle spela in podd och så var jag ändå inne på att Kristianstad ändå fortfarande är favoriter.
Mm-hmm.
Ja, men se om jag kan förklara detta på något lunda pedagogiskt sätt. Ja, det är de ju inte. Alltså, ja, men någonstans. om man skulle... Jag håller med dig nu när du säger, jag trodde att Stig Tore var mycket närmare oss att han skulle vara med och spela nu medan Tito och Einarsson var borta ja, till hösten eller på sig nästan, men resten av säsongen. Men det så verkar det inte vara då. Alltså att fortfarande ändå att Kristianstad, det går ju stick i stäv med det du sa precis här, men att Kristianstad fortfarande, om de bara hittar sin nivå så ska de vinna. Man gick in i den här semifinalen och tänkte att 3-0 till Kristianstad är ju inte omöjligt. Och det kan de ju då fortfarande, gör de 3-0 på de här tre sista matcherna istället för de tre första, så är de ju vidare. Men jag håller med där utan Stig Tore framförallt, så kommer det bli svårt. Men att sen självklart så måste man ju väga in det här momentumet som Alingsås har, alltså formen och hela den biten. Men någonstans det jag ville komma åt var väl att spelar de fortfarande, spelar båda lagen liksom på samma nivå,
så
högsta nivå, eller båda kommer upp på 80%, så vinner Kristianstad. Men du menar att så är det inte i nuläget, ens det då kan vi
ja, men jag tror inte att Kristianstad säger, ja, så kommer de upp 80% på sin nivå med Stig Tore i laget, så tror jag att de kan vända. Men den nivån kommer inte komma upp 80% av sin maxnivå utan Stig Tore. Jag menar att deras nya maxnivå kanske är 50-60% av jämfört med vad den hade varit med maxnivån med Stig Tore. Fattar du? Mm.
Ja, jag tror det.
Och då menar jag att Alingsås med det de har visat upp här, kommer de upp i någorlunda samma standard, så vinner de en av de här tre matcherna.
Ja. Ja, alltså jag skulle inte gå in och sätta mitt hus på att Kristianstad går vidare. Jag skulle inte sätta en krona ens på det i dagsläget, så sett. Men vi får inte glömma ändå vad Kristianstad egentligen borde kunna åstadkomma.
Nej, det kanske du har rätt i. När man är mitt inne i smeten, man glömmer lätt. Men det känns bara som att det är så länge sedan man såg dem spela bra handboll.
Ja, men tänk ändå så överlägsna de har varit år efter år. Även denna säsongen ändå. Jag menar, de vann ju... De förlorade 4 av de 29 första. Och nu har de förlorat 5 av de 10 senaste, typ.
Franzén var inne på något bra där. Presskonferensen efter förra matchen i Kristianstad. Han sa, ja, det är inte så... De är inte så... Kristianstads högsta nivå är inte så överlägsen som den har varit de andra åren. Det är rätt många andra lag som har en jävla bra högsta nivå. Mm. Men de här andra lagen är inte alls i närheten av att vara så jämna som Kristianstad har varit. Jag tror det ligger en del i det. Så att om de andra lagen spelar på sin högsta nivå så kan det bli jämnare matcher mot Kristianstad. Mm. Men över tid så finns det inte samma jämnhet. Och över tid borde ju visa sig i en bästa fem-serie. Men inte nu, uppenbart.
Det blev ju väldigt mycket prat och fokus på den här semifinalen. Och folk, en del lyssnare tycker säkert att det är bara för att det är IFK Kristianstad. Men det går inte att komma ifrån att vi bevittnar ju något nästan lite halvt historiskt. Åtminstone en jätteskräll. Det får vi ju inte glömma här nu om Alingsås. Framförallt om de vinner med 3-0. För det är ju lätt nu, för nu har det pågått här någon vecka. Att man liksom... Det blir ju en större skräll när det händer på 2x30 minuter. Men vi får inte glömma ingångsvärdena som var. Och jag tänker bara... tänk nu då att Alingsås, de detroniserar Kristianstad. Sätter stopp för den här dynastin som egentligen ingen riktigt kunde se ett slut på. Även om alla vet att allting tar slut en dag. Så är det inte så att man kunde se att i år eller nästa år eller inom 2 år... att den skulle ta slut. Och tänk att om de gör det, så har de inte vunnit SM-guld.
Nej.
Alltså annars skulle väl alla alltid säga att ja, men den som ska slå ut Kristianstad, eller ja, den som sätter stopp för Kristianstad kommer, det kan ju mycket väl Alingsås göra ju, om då mot Skövde eller Sävehof. Men det borde ju i den verklighet vi har varit innan denna slutspelet egentligen, Så skulle man ju kunna säga att den som slår ut Kristianstad, då har man vunnit SM-guld.
Mm. Ja. Särskilt, det här har hårt när de ändrade finalupplägget i bästa fem matcher, och det var liksom glasklart. Ja. Det gynnar ju bara ett lag. Ja. Och det är Kristianstad. Och...
Ingen kan rå på dem innan en final, en enstaka final, nej. Så nej. Har vi ju liksom sagt i flera år nu, och nu blir det ännu mindre chans, och då kanske de gör det i bästa fem i en semifinal.
Ja.
Och utan att Alingsås ens har varit, jag menar vadå, vi har ju pratat om Malmö blev väl 2. Ystad skulle bli utmanarna. Skövde har känt som den kanske största utmanaren i vår. Och så är det Alingsås som ja. Kanske gör.
Ja, sätter man in det i ett större perspektiv är det ju rätt fantastiskt ändå, det som är på väg att hända.
Ja.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Den andra semifinalen har vi inte nuddat vid än så länge. Den har ju tagit en liten paus där. Spelas inte semifinal 3 förrän på måndag.
Nej, där, det var tydligen pingestävling i Skövde här på fredag. Så jag har en kollega här, praktikant Oskar, som är från Skövde. Så sa jag, varför dröjer det så länge nu? Nej, men det var en pingesturnering i Skövde, så att hallen var upptagen, så att det dröjer.
Och bordtennisen är het nu, så den petar man inte bort efter.
Nej, verkligen inte. Nej.
men det är ju, känns ju vidöppet till den semifinalen där. Jag tänkte mest på, tänk om vi hade fått en semifinal eller en final då. Många med mig, och jag också för den delen, hade ju målat upp Kristianstad mot Skövde som en riktig drömfinal, både för det har vi ettan, blir Malmö tvåa, men vi har ändå de två bästa eller två högst rankade semifinallagen som möts i en final. Det är bra tryck i både Kristianstad och i Skövde med publik, och ja, dels hade jag tyckt det var kul att få bevaka SM-finaler med lite ös i. Men säg att det blir Sävehof och Alingsås istället, tror du att det kommer påverka intresset för finalerna någonting jämfört med om det hade varit Skövde och Kristianstad?
Kanske inte riksintresset egentligen, men det är ju klart att där måste man ju ge er på Kristianstadsbladet beröm. Och idag så kan ju vem som helst gå in och läsa på nätet, så alla kan ju läsa det, man är inte beroende av att få tidningen i brevlådan, för annars hade det blivit väldigt lokalt. Så gör ju ni gör ju ett otroligt jobb och skriver otroligt mycket om IFK Kristianstad och
ja, och det är Skövde gör de, jag skriver om det, har blivit en riktig hype där uppe nu.
Hype. Medan Alingsås absolut fantastiskt tryck, det är en handbollsstad och så, men det känns väl lite grann som Alingsås tidningen, varför man går in på nätet känns ju inte lika, det skrivs inte lika mycket, man ser inte, och det är rätt mycket gamla artiklar så, och Sävehof så är det en storstad och det är GP, och absolut de skriver om nu när det är slutspel och så, va? Så att på det sättet så tycker jag också det var lätt som att det var bra tryck i Partille också här nu senast. Det var mycket väsen som gick genom TV-rutan i alla fall.
Ja, det låter mycket. Sen är det ju inte, det är inte samma drag, inte lika mycket publik. Inte alls samma drag på det sättet. Och tittar man så på bevakning, det blir liksom mer, ja, du sa storstad där, det blir mer den här vanliga... Ja. Vanliga handbollsbevakningen. Det blir inte det här som det har varit med finalveckan, att det har pumpat lite artiklar från båda finallagens lokaltidningar. Nu är det inte så mycket lokaltidningar, om de Alingsås tidning kommer ut 3 dagar i veckan, eller va?
Alltså, ja, det är nog så, va? Ja. Ja, det är därför, ja. Det är mycket gamla artiklar på nätet också.
Ja, så de ligger ju lite, Alingsås, de ligger lite off där. Göteborgstidningarna är väl inte liksom inne i Alingsås på det sättet heller.
Nej.
Jag bara inbillar mig, och det är inte för att förhäva oss själva. Jag bara inbillar mig att det blir inte samma på planen. Det blir roliga finaler. Det är inte det jag säger. Det blir roliga finaler. Men allt runt omkring blir lite tråkiga.
Så är det. Ja. Och det är ju många nu som, det märker jag, får lite stick så på Twitter, framförallt om Skånedominansen och så här. Var tog den vägen? Och, det började ju redan efter kvartsfinalerna där ju, med bara ett Skånelag i semi. Och den får man väl absolut tugga i sig på ett vis. Men jag får väl ändå försvara mig lite att det är väl framförallt Skånedominansen, antal lag som jag har hängt upp mig på. Sen har det väl bitvis i serien varit väldigt mycket Skånelag högt upp ju. Även om det svängde rätt mycket, det var ju väldigt jämnt där då på platserna under, ja, bakom Kristianstad där så.
Du störde lite på tv-sändningen igår.
Ja, ja men det gjorde jag lite grann i början. Jag sa rätt sagt innan matchen började. De körde ju då, Simon gjorde sina intervjuer och så. Och det var ju ett regn av klyschor upplevde jag det som. Inte värre än vanligt egentligen, utan plötsligt kom jag bara tänka på det. Jag lyssnade lite grann så där i bakgrunden på ett vis och bara kände att vad är det de säger? De säger ju ingenting egentligen.
Ja, men jag kan med uppleva ibland att många gånger har man hånat hockeyn därför att alla spelare och tränare säger samma sak både inför och under match. Vad måste bli bättre för att ni ska vända det här? Ja, då är det. Vi måste åka skridskor och vi måste ha in med folk framför kassen.
Ja.
Men jag upplever lite att handbollen liksom, det börjar bli lite samma sak. Att det alltid tas upp samma saker och det är alltid samma kommentarer som sägs när det gäller vad nycklarna i matchen är, vad måste ni göra bättre, så är det alltid samma som återkommer.
Ja, nu kan ju inte alla vara Andreas Berg i Alingsås såklart och de är allt vad man brukar säga, de är handbollsspelare, de är inte där för att prata med media och så, men jag kan ju känna lite grann, jag gissar då ju när Simo rullar in där, framförallt nu när de har lite mer eller mindre med studio eller lite mer folk så, att man som spelare får man nog reda på i alla fall en stund innan att man ska bli intervjuad inför matchen och att man då ändå kanske försöker tänka till lite grann, är det någonting jag vill ha fram? Alltså en del tränare på olika, inte minst fotbollsallsvenskan och sånt, kan ju verkligen utnyttja sådana tillfällen till att sätta en agenda eller försöka få fram någonting. Men att man som spelare, i alla fall, jag kan tycka liksom så här, direkt efter matchen, man har kanske råkat avgöra den, man är inte jättevan vid media, man dras in framför en tv-kamera och får några frågor, så kan det inte vara så lätt. Men man borde ju få en liten, de får ju säkert reda på att ja, men de vill göra det här nu om 20 minuter eller de kan få reda på det ännu tidigare. Jag hoppas att man tänker till och lite grann va? Man vill ha fram någonting eller tänker bjuda på någonting eller sådär va? Det är viktigt för handbollen, även om det är väldigt många redan frälsta som sitter och ser det. Sen skulle jag också, och det är utan att framhäva dig och mig och andra så liksom mer reportrar, så är det väl också så att de som intervjuerna kanske inte heller bjuder in till så mycket andra svar, alltså frågorna. Därför att de som ställer de frågorna oftast i de här sändningarna, det är ju kommentatorer egentligen. Det är det de är bra på. Det kanske är en del av det hela. Men mycket klyschor blir det hur som helst.
Och du gick ut på Twitter där. Du taggade mig också i en tweet så att telefonen den vibrerade hela resan hem från Alingsås. Det var många, många som hade tänkt på det här med klyschor som förmodligen satt och tänkte samma sak som du gjorde. Men började störa sig lite på det. För det rasslade till rejält.
Ja, det gjorde det. Det gjorde det. Och det tackar vi för. Jag tycker det är bra att använda Twitter till till exempel sådana grejer. Visst, jag hade nog kunnat verka fram en del av dem, men det är kul att få lite interaktion och där är alltid några man missar, eller rätt många säkert som man inte hade tänkt på sådär va. Så vi tackar för alla inspel och rätt många hade väl ungefär samma lite så, de kom ungefär samtidigt och så.
Vilka klyschor stör du dig på mest?
Ja, jag skulle vilja ta tre stycken här som egentligen, för de har ju ingenting, de har inte ens med handboll att göra. Man skulle egentligen efter en bra dag eller inför en viktig dag på jobbet, alltså vårt jobb eller nästan vems jobb som helst kunna säga de här. Jag tänker på en, vi ska gå för det. Det gäller att ha dagen och vi måste tro på det. Det är ju som egentligen, eller vilken ungdomsträning som helst egentligen. så skulle spelarna kunna säga detta till varandra.
Det säger de inte bara i intervjuer, det här, den har jag med som absolut favorit eller minsta favorit. Vi måste gå för det. Det hör man liksom i var och varannan timeout också.
Ja.
Tränarna står så här, vi måste gå för det. Jaha, ja, ja, fan. Det måste väl alla veta vid det här laget att man måste gå för det.
Ja.
Fega inte, stör man med på.
Mm.
Det är väl ingen som fegar.
Nej. Nej. Och det här, den här finns faktiskt inte med här nu bland dem vi fick in. Och jag bara, den kom upp nu. Som man hör i alla möjliga sporter att de ville det mer. Och det kan vara liksom i en avgörande semifinal så kan man höra det. Eller vi ville mer, men då är det ju från ens eget perspektiv. Men jag bara tänker att ja, en träningsmatch i fotboll på grus i februari, då kan man ju känna ibland att kanske av någon anledning ville det andra. Oftast vill ju inget lag någonting då, men att det andra laget kanske möjligtvis ville mer, att man själv inte riktigt var där och hade dagen och gick för det. Så annars så, herregud, spelar man så är det ju match och tävling och då måste man ju vilja, inte minst om det står så mycket på spel.
Det är ju de här matcherna alla spelare vill spela, Flink. Det säger de ofta.
Ja.
Det är de här matcherna man spelar för.
Ja, den tror William Andersson smällde av den när det nu var det i paus eller var det efter, jag kommer inte ihåg riktigt när han intervjuades.
Tern sa det också innan matchen i alla fall.
Ja. Det här har vi kämpat för hela säsongen. Mm. Det är också en oftast då när det är klart. Sen har vi några då som är lite så handbollsspecifika som man också är jäkligt trött på. Vi gjorde målvakten bra. Det gäller att stå bra bakåt. Den är...
Stå bra bakåt, det är en klassiker.
Ja,
men ja, vi måste stå bra bakåt.
Hatar den. Försvarsspelet är viktigast, då får vi enkla mål framåt. Vi måste trycka mer i första fas eller andra fas.
Man säger bara, de får ofta frågor inför matchen, vad blir viktigt idag? Och då det är precis som om det är spelare eller tränare, de är liksom trötta på sig själva innan de säger svaret. Pustar lite och så säger de, ja, det är som vanligt försvars- och målvaktsspel.
Ja.
De borde kan förbjuda den frågan, vad blir nycklarna idag?
Ja, ja. Ja, men det är det jag menar lite grann också. Det har ju du och jag också ställt den frågan. Och ibland hoppas man ju på att någon ska komma med någonting. Men det är det jag menar att kanske man också kan ställa lite högre krav på dem som intervjuar. Att tänka till för deras del också lite grann.
Min dröm är ju att man ställer frågan, vad blir nycklarna idag? Att någon svarar då, det blir vi ska ha ett jävla kreativt och fantasifullt anfallsspel. Det är det som vi kommer vinna på idag. Vi ska överraska framåt i vårt anfallsspel. Det har jag aldrig hört.
Nej.
Kommer nog aldrig höra heller.
Nej, men nu har vi tagit upp det. Om det är några som lyssnar som är med i de här intervjuerna ibland så är ju fältet öppet nu för att vara lite kreativa där också.
Mm. Det var faktiskt någon som tog upp lite kritik mot den som ställer frågorna. Alltså oss sportjournalister då.
Mm.
Nu kan vi träffa det lite.
Ja, den var bra. Det var Adam Engström, Ralf på förbundets efterträdare. Om det nu är en titel att vara Ralf efterträdare på förbundet. Men han är väl tävlingschef, då är formellt. Han skrev, twittrade tillbaka här, bra. Han hade två stycken, ett. Det här är ju inte klyschor i sig så ju, men det är bra kritik. Ett, att sportjournalister ofta inte ställer frågor utan bara påstår något och sedan tystnar. Helt rätt.
Mm.
Det fick väl dig att... Du blev nervös där.
Nej, jag blev sved till i magtrakten. Så jag tänkte, fan, det har han rätt. Så jag tog upp telefonen direkt och började lyssna på intervjun jag gjorde med Vranjes igen. Ja, det var inte så. Det var mest frågor, men det var också något sånt här. Ja, ni hade 22 lika där och så bränner ni en straff, sa jag.
Ja. Där kan jag gilla de tränarna som då, eller spelare som bara, det har man varit med om någon gång, som bara är tysta och så. Ja, vad var frågan då?
Ja, det när man är i den situationen och de bara är tysta eller de säger ja, då blir det ju genast lite jobbigt. Men man i efterhand så fan, de svaren gillar man ändå. Då upp och tå måste man.
Ja, men det ställer krav på oss. Sen kan man ju tycka att de kan ju spela med lite grann också. Så vi har våra roller. Men jag håller med dig. Mm. Två, Adam Engströms andra grej. Att spela och träna vanligtvis svarar i presens trots att imperfekt vore mer lämpligt. Mm. Nej, jag kunde inte säga det bättre själv. Jag är Johan Esk på DN, krönikören där. Han hävdar ju att det var Olle Nordin som började med det där. Förbundskapten i fotbollslandslaget VM 90 bland annat. Han var det bara några år. Han avgick efter VM 90. Mm. Han var nog den som började efter matcherna stå och prata i presens.
Kan du inte ta en mening i exempel?
Ja, men ställ en fråga till mig.
Vad blir nycklarna idag, Flink? Nej, det är ingen. Nej. Nej, det går inte. Vad var nycklarna idag, Flink?
Men det är att vi spelar det spelet vi vill spela. Och att vi går för det.
Vi står bra bakåt.
Ja, vi står bra bakåt.
Ni missade en straff där, Flink.
Ja, men jag tycker att han tänker rätt. Men det är målvakten som gör en bra räddning.
Där bjuder du ändå till, för där ställde jag ju ingen fråga.
Nej.
Det var ju bra.
Ja, jag vill ju att podden ska bli bra. Ja. Det ligger verkligen i mitt intresse.
Ja, det får man säga.
Men det borde ligga i allas intresse att tv-sändningarna blir bra också. Mm. Så därför ber vi både de som intervjuar, och vi säger inte att vi är ofällbara själva, och spelare och tränare att tänk till lite mer, vara lite kreativa, bjud på lite mer. Ta tillfället i akt. Bidra till att sporten lyfts lite grann.
Så lovar vi också att ställa bättre frågor.
Ja.
Känslan är att du aldrig blir nervös för sådana här matcher. Blir du det när du ändå drar ihop sig till semifinalspel och Kristianstad på andra sidan?
Nej, det är bara roligt att spela. Det är ju sådana här matcher man vill spela liksom.
Ja, Flink. Klyschorna det var, jag såg inte Skuru blev klart för första lag och blir klart för SM-final på damsidan pratar vi nu. Det var ingen rysare direkt i den matchen. Jag har varit dåligt insatt i de senaste semifinalerna på damsidan. Men du hade en litet öga på den utklassningen som det ändå var.
Ja, men det hade jag. Skuru vann ju där då totalt med 3-1 i matcher. Och man var ju lite förundrad över hur Lugi kunde vinna match 2 där på hemmaplan. Stort också, 7 bollar tror jag. Skuru vann den första med 9 och den tredje med 9 och nu med ännu mycket mer, för nu har jag inte siffrorna framför mig. Jag vet inte vad, det var 14 bollar till slut. Och det känns ju som att Skuru ungefär är så mycket bättre, inte 14 men kanske en 8-9 bollar, så att den där plumpen i protokollet där andra matchen är, ja, den är svår att analysera och förstå, men Skuru var ju i varje fall inte hos mig. Sen vet jag att inför säsongen på upptaktsträffen så fick de väl tippa, tränarna fick tippa finallagen, och det var väldigt, väldigt jämnt och många, alltså sådär, de fick lika många röster ungefär var Höör, Skuru och Sävehof, och de har ju också dominerat i serien, men jag är ju ändå, och Skuru vann ju den efter att ha då vunnit sista matchen mot Höör, de förlorade ju den första, men de vann ju serien på målskillnad. En imponerande målskillnad. De har alltså nästan snittat 10 mål alltså 10 mål segrar i snitt. Och framstår ju nu som en klar favorit, får jag nog lov att säga ändå. Nu fick de ju Lugi tack vare seriesegern, så kunde de ju välja Lugi, och det är klart att det har varit mycket tuffare att få Sävehof. Vilket verkligen verkar vara ju. Sävehof kan ju vara klara nu då ju.
När
när detta kommer. Men oavsett där, om det är så klart Sävehof eller det blir Höör, så känns just Skuru väldigt, väldigt starka och visar ju att det är, krisen inte är total i Stockholmshandbollen. Vi har snackat mycket om det, va? Att vi har ju GT Söder då som gick upp från Allsvenskan till SOE till den här, eller till kommande säsong, så att det har ju i regel varit 2 klubbar från Stockholm minst. Spårvägen har ju varit uppe och så. Men nu är det 2. Så de vann ju både Allsvenskan och SOE, grundserien där. fått in lite spelare i landslaget nu också. Så nej, men det är ju imponerande skuren då. De är ju ändå inte, visst, detta är ju det största, detta säger jag nu för jag sitter här uppe i Stockholm, det största handbollsdistriktet, och Skuru är ju liksom, det är ju dit talangerna går om de inte redan är där, men det är ju ingen glamorös, om det nu är det någonstans i SOE av SOE-spelarna, men att vara bäst i Sverige i damhandboll i Stockholm, det är inte, slår inte så högt i Stockholm om man säger. De hade ju varit betydligt större stjärnor i mindre städer. Mm. Tänker jag, men nej, de är ett berömvärt jobb ute i Nacka de gör. Och det skulle vara en, det måste vi ändå säga, så tar sig ihåg detta, så är det ju en skräll också. Verkligen, och om de gör det i fyra matcher där H65 har ja, har ju i slutändan då, då är det ändå de som hade hemmaplansfördelen i en femte avgörande, och Skuru och Hur har ju varit, de har ju varit överlägsna i serien, så att,
lite samma där på damsidan om H65 skulle, alltså det är, har ju varit drömfinalen där, och har ju hela tiden varit H65 Skuru. Nu är Skuru inget lag som drar massa media eller stor publik på det sättet, men H65 där är ju, där finns ju puls ju. Mm. Och lite samma där, lite tråkigare allt runt omkring om det, om inte H65 tar sig till final. Mm. Matcherna, som sagt, matcherna har jag inga synpunkter på, men där, jag tror man kommer sakna det lite pulsen. Mm. Då så, Flink, då får vi runda av den här tillställningen lite över en timme idag, och vi kan väl konstatera att det är härliga slutspelstider. Det är de här dagarna vi jobbar för.
Ja, så är det. Det är de här matcherna man vill bevaka.
Ja. Vi har slitit en hel säsong, konkat på vägarna, och äntligen får vi utdelning för allt slit under sommaren.
Nu gäller det bara att gå för det.
Precis.
Ni är fasta, ni måste tro på det.
Vi får inte fega.
Nej. Har man bara dagen så kommer det gå bra.
Tack för idag, och vi hörs nästa vecka.
Nu ska vi få träff på dem bara.
Hej då.